Du lyssnar på Giftmördaren av Sharon Bolton i översättning av Åsa Brolin. Uppläst av mig, Anna-Karin Henriksson. Författarens förord. Giftmördaren är både uppföljare och föregångare till Hantverkaren. Tidslinjerna överlappar varandra så att vissa frågor som ställs i den första boken besvaras i den andra. Och vice versa. Staden Sebden finns på riktigt, men bokens Sebden har få likheter med verklighetens. Pendle Hill finns också, men ingen vet var verklighetens Malkin Tower egentligen låg. Ett antal häxor ställdes inför rätta och hängdes i Lancashire år 1612. Alla referenser till dessa händelser som förekommer i bokserien Hantverkaren är, så vitt jag vet, korrekta och sanningsenliga. Del 1. 1999. Larry Glassbrooks sista dagar. Kapitel 1. Giftmördaren. Giftmördaren är svag. Giftmördaren är din tjänare, ditt barn, din partner, den maktlösa egendom du sällan ägnar en tanke, förutom när du blir störd. Giftmördaren går vid din sida, märks knappt, räknas inte. Han vet att du är lättlurad, saligt omedveten om den tålmodige mördaren som lagar din mat, värmer sig vid din härd, sover i din säng. Du kan aldrig vara trygg. För giftmördaren finns alltid vid din sida. Giftmördarens tålamod är oändligt. Han väntar gärna, räknar sina sorger och bedrövelser som en ockrare räknar sitt guld, i vetskapen om att allt kommer upp på bordet i sinom tid. Giftmördaren har råd att vänta. Giftmördaren är kunnig och skicklig. Långt mer än du kan ana, eftersom han inte har något behov av vare sig ditt beröm eller din uppmärksamhet. Den största faran är den du inte ser. Jag säger han och honom, men rätt pronomina är förstås hon och henne. För gift har alltid varit förstahandsvalet när den som annars inte har någon makt väljer vapen. Giftmördaren är en kvinna. Giftmördaren är jag. Kapitel 2. Florence. Måndag 26 juli 1999. Larry vill säga något. Jag märker det alltid. Varje gång samtalet når en naturlig paus släpper han mig med blicken, som om han undrar om det är nu det ska ske. När det gäller Larry handlar allt om timing, och klockan går lika fort som den brukar. Det är så här han gör. Han gillar att få mig att säga adjö när jag är både nyfiken och frustrerad, när jag vill ha mer. Han tror att det är därför jag kommer tillbaka, att det är så han får mig att fortsätta tänka på honom. Jag har aldrig berättat för honom att det inte behövs. Jag tänker jämt på Larry. Bakom mig utbryter ett gräl. Någon blåser i en visselpipa. Någon skäller fram en order. Vi struntar i dem. Såg dig på tv, säger han. Och jag vet att det inte var det han tänkte säga. Det är en avledande manöver. Hur såg jag ut? Likadan som du brukar. Larrys svarta hår har blivit snövigt och huden har hårdnat. Han har brutit näsan flera gånger och har ett knöligt R över högra ögat där någon försökte pilla ut det med en lunchgaffel. Trots det är han snygg. Om någon undrar hur Elvis skulle ha sett ut om han blivit 70 och lyckats hålla vikten, ja, då är det bara att ta en titt på Larry. Jag väntar, men han säger inget mer och jag tjatar inte. Efter alla dessa år blir jag fortfarande besvärad när Larry ger mig en komplimang. Han börjar hosta och tar upp en näsduk. En näsduk med blodfläckar. 10 minuter, mina damer och herrar, ropar vakten. Vi hör människorna runt omkring oss göra sig redo att bryta upp.